Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, samla oss nu alla kring ditt dyra nådesord. Likt ett vårregn, låt det falla på vårt hjärtas torra jord. Värdes oss din ande sända och din eld ibland oss tända. Mätta ljuvligt det elända, Herre, vid ditt rika bord. Amen. Paulus skriver i Galaterbrevet 4:4 att när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. Att Gud sände sin son som föddes i stallet i Betlehem, det är ju julens glädjebudskap som vi just under den föregående helgen har fått fira. Den här predikan ska handla om Jesu namn och den stora förmånen, den underbara tryggheten att få påbörja detta nya år i hans, vår frälsares namn. Nyårsdagens evangelietext är som vi hörde hämtad ifrån Lukas 2:21. De orden löd: när 8 dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus. Det namn som ängeln hade gett honom innan han blev avlad i sin mors liv. Jesus blev alltså människa och som sån ställdes han under Guds lag. Så som orden i Galaterbrevet 4:4 gör gällande. Det är varje människas plikt att lyda Guds goda vilja. Guds son som själv är Gud är ju laggivaren. Men det förundrar er nu att han som har gett oss lagen, han blev nu människa och ställdes under lagen. Och Jesu buduppfyllelse, den påbörjades, som vi hörde, redan vid hans födelse. Från hans första andetag. 8 dagar gammal omskars han, enligt Mose lag, precis som varje judisk gossebarn skulle göras. Den här händelsen visar ju hur Jesus från början underställdes allt vad lagen bjöd. Den här händelsen är också på samma gång ett förebud om vad som skulle ske ungefär 30 år senare på Golgata. För redan 8 dagar gammal fick Jesus utgjuta de första blodsdropparna till människosläktets frälsning. Det var också vid det tillfället som det kungjordes att hans namn skulle vara Jesus. Alldeles som ängeln tidigare hade sagt till hans styvfar Josef i samband med bebådelsen. Hon, alltså Maria, sa ängeln, ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Namnet Jesus betyder Herren frälser. Eller Herren är frälsningen. Eller frälsaren. Och det är för övrigt samma namn som Josua hade. Mose efterträdare. Att vi säger Jesus om världens frälsare, det beror på att vi har övertagit den grekiska översättningens Jesus och försvenskat det hela så att det blir Jesus. Josua är å andra sidan en försvenskning av det hebreiska uttalet för samma namn. Med Jesus har alltså Gud frälst oss. Han är verkligen Gud med oss. Gud på vår sida, som det heter i profetian från Jesaja. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Idag är alltså första dagen på ett alldeles nytt år. Ingen utav oss vet vad som kommer hända under det nya året. Många överraskningar väntar. Både positiva och negativa. Det kan till och med vara så att någon eller till och med några utav de som vi igår firade nyårsafton med inte längre finns kvar i livet, då det om 12 månader ännu en gång är dags att påbörja ett nytt år. Det kan faktiskt också vara så att du som ännu är ung, att det är dags för dig att passera gränsen till evighetens värld någon gång under detta det nya årets dagar. Som vi hörde igår i Åkes predikan, så finns det mycket som tyder på att vi lever i den allra sista tiden före Jesu återkomst. Någon gång under det nya året kan också Jesus komma tillbaka på himmelens skyar för att hålla dom. Ingen vet, eftersom ingen utav oss kan se in i framtiden. Jo, det finns ändå en som vet precis allt. Det är Jesus Kristus, som sitter på tronen i himmelen, men som samtidigt också är mitt ibland oss, vi som här är samlade i hans namn. Han har full kontroll, hela överblicken. Åt honom har getts all makt i himmelen och på jorden. Och för honom så ligger det nya året och hela den framtida världshistorien uppslagen som en öppen bok. Så som sann Gud så står han ju över och bortanför tiden, som vi hörde i det inledande föredraget igår. I Uppenbarelseboken, Bibelns allra sista bok, så står det att lammet Jesus i sin hand tagit bokrullen med hela framtiden nedskriven. Och sen står det att han öppnar boken mer och mer. Han bryter sigill efter sigill och leder på det sättet världsförloppet framåt emot den stora dag då han kommer tillbaka till oss. Nu är det en sak att veta att Jesus är allsmäktig och styr hela tillvaron. En annan sak är det att veta hur Jesus är till sinnet. Hur den person är som leder allt som händer. Precis allt. Från de stora världspolitiska skeendena till det allra minsta i ditt eget liv. När vi ska ta reda på hur den Jesus är, där han sitter på tronen i den himmelska världen, så är ordet från Hebreerbrevet klargörande. Det som vi hörde igår i Ingmars nyårsaftons predikan. Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Av de orden förstår vi alltså att så som Jesus var när han vandrade här på jorden för 2000 år sedan, sån är han också nu. Ja, hur var då Jesus den gången? Vi hörde ju ifrån Rosenius ord igår mycket om hur Jesus är. Men vi kan också påminna oss om hur Jesus när han vandrade här på jorden hjälpte sjuka av alla slag. Hur han förbarmade sig över alla vilsegångna, förvirrade människor. Tog sig tålmodigt an dem med undervisning. Han tröttnade aldrig. Och hur han förbarmade sig över den stackars änkan i Nain. Uppväckte hennes enda son från döden. Och hur han grät vid sin vän Lazarus grav. Och framförallt hur han var villig att dö för att rädda mänskligheten. Och hur han på korset, när han stod i begrepp att utföra frälsningen, visade kärlek och förlåtelse till och med mot de människor som just då hånade honom. I hans djupaste förnedring. Just så stark är hans kärlek ännu. Lika rik och slösaktig är hans nåd. Den är var morgon ny. Detta vet vi. Eftersom Jesus Kristus är densamme igår och idag. Och i all evighet. Vilken underbar kunskap att tillvaron styrs av den som älskat oss så. Att han gått i döden för oss. Det står om lammet som håller framtidsboken i handen. Att det såg ut att ha blivit slaktat. Jesus bär alltså fortfarande försoningssåren i himmelen. Det är den genomborrade handen som styr hela tillvaron. Vilken trygghet. Vilken lycka. Han som har lidit och dött för dig leder nu händelseförloppet så att det ska gå dig evigt väl. Så att du ska komma lyckligt hem till himmelen. Det är hans allra högsta och hetaste önskan. Han säger att ingen ska rycka Guds barn ur hans hand. Och hans apostel Paulus skriver. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod. Hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta? Från vredesdomen. Allt som sker dig under det kommande året sker därför att Jesus vill att du ska hålla dig till honom. För annars går du förlorad. Råkar du ut för svårigheter så är det därför att Jesus vill pröva dig och fostra dig. Så att du blir starkare i tron och förtröstan på honom. Råkar du ut för förluster så är det därför att Jesus vill ta ifrån dig saker som står i vägen för din gemenskap med honom. Han vill vara ditt allt, den enda för dig. Han vill ta bort alla avgudar. Och allt det glädjefulla som sker. Det låter han hända för att du i tacksamhet ska föras allt närmare honom. Vad underbart det är att få lägga det nya året och allt som sker under det. Tråkigt som roligt, olyckor som glädjeämnen. I trygg förtröstan på honom. Som alltid är densamme. Och säga som Paulus. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. I samband med detta om hur Jesus genom försynens makt styr allt från himmelens tron, måste vi också påminna oss om bönen och dess oerhörda makt. De kristnas böner, det är en oerhörd kraft i tillvaron. Kom ihåg att vi kallas för kungar och präster som regerar världen tillsammans med Kristus. Det sker ju genom våra böner. Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, visar oss från ett andligt himmelskt perspektiv hur våra böner verkligen tas tillvara i himmelen. De stiger ju upp inför Guds och Lammets tron, allmaktens tron, och där samlar änglar upp våra böner i guldskålar. Detta för att sedan lägga till ännu mer av den himmelska rökelsen, så att de får en oerhörd verkanskraft. Och så placeras de på ett guldaltare. Man tar alltså verkligen hand om våra böner, fyller ut dem och förökar dem, renar dem, så att de blir helt i enlighet med Guds goda och nådiga vilja, och rensar bort alla själviska motiv. Gud och himmelens änglar är inte passiva när det gäller våra böner, utan tar hand om dem och förädlar dem till vårt bästa och till Guds och Lammets ära. Det är verkligen underbart att våra böner ägnas en sån uppmärksamhet i himmelen. När vi nu vet detta genom den bibliska uppenbarelsen, och Jesus dessutom lovat att uppfylla alla böner som beds i hans namn, då ska vi naturligtvis be ofta och med stark förtröstan. Tänk vilken nytta varje kristen kan göra genom sin bönetjänst. Tänkte vi mer på det här, så skulle vi ju be mycket, mycket flitigare än vad vi gör idag. Och ständigt överösa Jesus med våra böner. Men vad innebär det då att be i Jesu namn? Så som vi uppmuntras till av Jesus själv då han säger: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, för att er glädje ska bli fullkomlig. Många böner avslutas ju med: i Jesu namn, amen. Nu är det ju inte nödvändigt att avsluta bönerna med just de orden. Det är ju inte själva orden som sådana som garanterar bönhörelsen, så som om de vore en magisk ramsa, utan det är ju innebörden av att be i Jesu namn som är det viktiga. Innebörden av att be i Jesu namn är trefaldig. För det första så innebär det ju att be i Jesu gemenskap. Det vill säga att den bedjande är genom tron i Jesus, och att Jesus därmed också är i den troende. Jesus säger ju: om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Att be i Jesu namn innebär också för det andra att be i enlighet med Jesu vilja. Johannes skriver: "Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss." 1 Johannes 5:14. Och för det tredje, slutligen, så innefattar bönen i Jesu namn också barnslig förtröstan. Jesus säger: "Allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror." Ytterligare en aspekt av innebörden av Jesu namn, att han är frälsaren, ska vi nu avslutningsvis belysa. I den här predikans inledning så sades att Jesus redan 8 dagar gammal fick utgjuta de första blodsdropparna till människosläktets frälsning. En påminnelse om den senare stora blodsutgjutelsen på Golgata, då Guds eget blod rann ut med korsets trä. Golgata-offret understryker den hårda, omutliga sanningen att utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Sån är Guds vrede över synden. Den kräver gottgörelse, kompensation. Brott mot Guds bud medför Guds straff, som inte prutar av det minsta vad gäller vedergällning. Under denna Guds vredes brännstråle ställdes Jesus 30 år senare, då han hängde fastspikad på korset för våra synders skull. Och med sitt blod och sina själakval betalade hela lösepenningen för oss. Men innan han drabbades av lagens straff över synden, så skulle han också uppfylla lagen genom att leva ett alltigenom heligt liv. Med detaljerad exakthet uppfylla alla lagens krav. Såväl hans görande, aktiva lydnad, som hans lidande, passiva lydnad var nödvändig. Och det var ett tungt och mödosamt arbete som han utförde för att kunna utplåna dina överträdelser och synder. Han säger: "Du har vållat mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar." På korset så fick han kämpa och lida, då han betalade priset, det oerhört höga priset, för din själ. Men detta arbete, det utförde han så grundligt att alla dina synder, inte bara de nu under det gångna året, utan alla, ja alla synder under hela ditt liv, blev för evigt utplånade. För alltid. Jesus, Guds sons blod, renar dig från all synd. Jesus gjorde detta för din skull, men han gjorde det också för sin egen skull, för sitt eget namns skull. Han älskar dig och vill inte att din själ går förlorad. Men han är också mån om sitt eget namn som frälsare och vill äras som människosläktets återlösare. Därför säger han: "Det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg." Och det är i detta hans namn som vi får påbörja detta nya år. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig, Herre Gud, himmelske Fader, för din nåd, att du förbarmat dig över oss arma syndare och låtit din son ställas under lagen för att han genom sin fullkomliga lydnad skulle stilla din vrede. Vi ber dig att du genom din helige ande upplyser oss så att vi av hans lydnad blir tröstade gentemot vårt onda samvete och till sist blir evigt saliga. Amen.